Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nu är ni så välkomna till avsnitt 285.
Yes.
Mm, av Skilsmässopodden.
Ja.
Poddarnas podd.
Du, vi hade ju middag i helgen nu här.
Mm. Du lagade så god mat. Ni ska anlita Magnus. Ni ska anlita honom som kock. Du lagar så sjukt god mat. Jättefin mat.
Det var en liten reklamspot vi hade i samarbete med Mannes Bodega. Ja. Jo, nej men så här, och då så, du är ju så bra på att liksom få folk att prata genom att säga, ge folk en så här uppgift att prata om någonting. Och den här gången var det berätta om din situation nu.
Ja,
hur läget
det,
är nu?
Det lät jättekonstigt när du sa så. Det är inte så att jag... Vad ska man säga? Nej, men jag, vi började, det började med att man frågade vad har du liksom top of mind nu?
Ja,
och sen så ville alla berätta. Eller alla berättade
ja,
sen.
Ja, men för det var, man, alla var ju väldigt olika i vad man berättade.
Verkligen.
Inte så här liksom, den gör sig och så, ut hur mycket man ville släppa... eller vad man upplevde också som är top of mind just nu. En del var väldigt personlig, en del pratade om sitt yrke och sådär.
Mm.
Och det var nästan så att ibland kände man att ja, man kanske skulle vara väldigt personlig i det här, det här sällskapet. Liksom. Men jag tänkte också på det då så här. Att ibland kan jag känna att man blir en del blir för personliga i det. Jag tyckte inte det här, men alltså det finns liksom en gräns.
Säg vad då?
Jo, att man...
Jag ska bara förklara situationen. Ja. Vi var 9 personer, va?
Ja.
Vi var 9 personer kring ett middagsbord här hemma hos mig. Och väldigt goda vänner.
Mm. Ja, fast alla kände inte varandra. Alla har
just
inte träffat
det. Precis,
det,
precis.
Det är viktigt att komma ihåg också, för att ibland kan jag känna att...
Men säg vad du tänkte med att
jo, till exempel, jag kan ju berätta allting för dig nästan. Mm. Om jag träffar en ny person så kan jag liksom inte bara lägga samma saker på bordet där. Nej, och de där gränserna är liksom, alla har olika gränser för vad man tål att säga och tål att höra också. Ibland kan det bli så här, man blir så svettig under armarna och man känner att det så här, nu blev det awkward stämning i det här rummet när hon berättade det där plötsligt.
Varför då? Eller det upplever
jag väldigt sällan. Jo, därför att jag tycker att det blir, man det är liksom, det blir nästan lite plumpt. Att,
kan du
jag tycker inte
exempel?
Att det var så här. Ja, men jag kan tycka att man, ibland kan jag känna att jag har suttit i sällskap, ofta mindre sällskap då, kanske också i, när man är i jobbet.
Ja.
Och någon plötsligt börjar berätta saker som, men det här kan vi inte hantera i det här forumet.
Och vad kan, det liksom, kan du ge ett exempel vad det kan vara?
Ja, men att man så här sitter och, det kan ju vara så här att vi sitter i en yrkes, och bara som ett exempel, det här har aldrig hänt tror jag i alla fall. Ja, man sitter så här jobbet, så har man ett möte och så berättar jag så här, jag jobbar med skilsmässopodden. Och så kommer någon och lägger hela sin så här skilsmässohistoria och fläker ut sin man och jag mår dåligt eller vad som helst. Att man känner att det går liksom, det finns en, man har en gräns för vad man står ut med att höra också på något sätt i ett visst sammanhang.
Ja, jag förstår. Och när du säger står ut med att höra, nej, vad är det
men,
som
men
händer?
Det liksom, situationen hur blir för konstig om man släpper ut för mycket eller om en viss person släpper ut för mycket.
Ja, och vad, när du säger blir för konstig, hur, alltså, för jag är nyfiken på det här. Mm. Vad är det som händer när du säger blir för konstig? Vad är det?
Nej, men att man, så här, en sån historia vill man ju kunna hantera. Man vill kunna liksom ta upp det på rätt sätt.
Ja.
Och det kanske inte funkar i alla sällskap, för att det blir liksom, det blir bara konstigt och ingen kan liksom respondera på det eller plocka upp ett ämne, utan det blir bara helt tyst och konstigt.
Ja. Precis.
Ja, det var bara en sak som slog mig. Det var inte så då, men jag kände ändå att folk var väldigt olika i vad man släppte ifrån sig.
Ja, och det tycker jag är helt rimligt.
Jag tycker också det, absolut. Ja, jag tycker det.
Självklart. Ja. För att en del har ju liksom, jag kan vara ganska transparent, men vissa saker vill jag absolut inte säga. Nej. Och det där känner man ju, alltså en del har ju liksom en större sfär kring sig som de inte känner sig trygga utanför och eller inte vill släppa in och sådär. Fine, tycker jag.
Ja, men jag, så här, det är egentligen det jag ville komma fram till också var så här, jag kan känna ibland, jag kan också vara, jag har liksom ett så här, jag öppnar mig så här långsamt liksom.
Verkligen.
Men jag kan också känna i vissa situationer att jag går för långt. Alltså när man det här passades inte just här.
Och pratar du om återigen då i en jobbsituation eller här i liksom privat?
Nej, inte privat. Det är inte så. Där är jag nog lite för snål. Men just så här när man hamnar i en jobbsituation, och det är inte så att jag lägger hela mitt liv på bordet, men jag kan känna ibland, den här personen kan inte riktigt, den vill inte gå dit liksom, den vill inte ta upp såna här saker här, eller de här personerna.
Nej, just det.
I det här sällskapet var det inte rätt att börja prata
om de
här sakerna.
Men jag kan också tycka så här, att om man tassar för mycket, det var min kompis Lena som sa, fast hon sa det i ett annat sammanhang, men hon sa så här, att apropå att liksom ringa och störa någon till exempel, när man ringer någon så stör man ju för fasiken alltid, men då säger hon så här, ja men om ingen ringer så blir det ju aldrig någonting heller. Så att man måste ju också liksom, man måste också ibland tränga sig på lite grann. Och jag tänker att när man har sagt lite för mycket eller någonting, jag tycker att det får också ingå i livet. Det kan kännas att det bränns lite eller blir lite pinsamt för en. Men jag tycker också att det är bra. För om ingen gör det så fanns det ingen chans heller till ett samtal där man blev öppen. För är man öppen så får man ju också öppenhet tillbaka på något vis.
Ja, det är ju det man hoppas på. Ja, det är inte alltid det här, det är
nej,
det jag menar.
Nej, precis. Men och oftast absolut, är det det.
Ja, jag kan tycka också att det är lite roligt ibland i vissa, oftast så här manliga sällskap, att gå lite över den här gränsen. För ibland blir det roligt, men många gånger får man bara en slags rolig genans tillbaka.
Absolut. Absolut.
Ja, säger du det?
Ja. Nej, för de är inte redo. De är inte redo där.
Nej, de är inte där. Och samtidigt så tror jag också att man kan säga att det finns en längtan från människor att våga prata om allting. Våga liksom öppna sådana där saker. Jag glömmer aldrig en gång, och det är ju en helt annan sak. När jag körde taxi för många år sedan, så då, det är alltid så här, kom in grabbsällskap så här, så sitter de fulla och så här, haha. Och då var det, jag hörde en kille som satt och snackade, tjejen är bortrest nu, så då ska man verkligen passa på. Så jag höll på liksom vred ut sig. Så frågade han mig, skulle inte du sticka ut så här part om det? Nej, jag skulle nog sakna henne, jag skulle nog vara ganska ledsen. Så. Och då bara vart alldeles tyst så här. Ja, då har du fan rätt.
Att man kunde säga partystämningen.
Nej, men han blev mer så här, ligger någonting i det.
Det är gulligt.
Att man liksom, det var inte att dra ner rullgardinen, utan man var mer så här, att våga säga något som inte
var
att
spräckte per gången.
Ja,
men du får fråga en sak. Ja. När du då, som du säger, för att du har ju en, alltså du och jag är väldigt olika så. Nu säger ju du väldigt mycket i podden, men socialt så kan ju du vara mycket mer sluten. Till exempel vid en middag så är inte du lika bekväm med att man får liksom tillgång till det du känner kanske eller så där. Vad är det som vad kan du förklara för mig? Vad är det man är rädd för så att säga ska kunna hända?
Jag vet inte om jag är rädd. Nej. Jag tror inte att jag är så rädd för någonting. Det tror jag absolut inte att det är. Jag tycker bara inte att det är... Liksom, jag kanske inte har lust att lämna ut för mycket i
Nej,
just
men
det
kan
här
du förklara,
sällskapet.
Vad har man att förlora om jag säger så då? Att inte ha lust så att säga... Kan du förklara det bara för mig? Vad jag än säger blir fel nu.
Jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt vad du förväntar eller vad du saknar i det. Liksom.
Nej, men, när du själv säger så här att du hör till dem som håller igen mer än andra.
Ja.
Och varför liksom, att inte ha lust... Varför har du inte lust om jag säger så då?
Nej, men därför att jag vet inte. Jag har faktiskt lite svårt att förstå det här, för jag vet faktiskt inte riktigt vad du menar egentligen. Det du som säger
vad skiljer den som har lust att berätta om sig själv ifrån...
Nej, men vad är det? Vad är det man ska berätta om sig själv i så fall, som du saknar, som du upplever att jag inte gör?
Nej, jag säger inte att jag saknar något. Jag var intresserad av mekanismen. När någon annan berättar på en skala 1-10 så berättar en 8. Ja. Då säger att du stannar på en 4.
Ja, men
vad skiljer er åt?
Mm, men jag vet inte om det är så. För att det är också, du känner ju mig väldigt väl.
Du sa ju själv.
Du kan
vara ganska tyst. Jag säger inte att det är fel.
Nej, men det jag menar är så här. Jag menar inte att jag har svårt att släppa ur mig saker. Jag bara säger att jag har inte så mycket att säga på en middag. Jag tycker inte att det är...
Hur kan du inte ha så mycket att säga?
Nej, men jag orkar inte lägga mig i. Helt ärligt talat, jag är inte rädd för att berätta om mig själv. Det har jag aldrig varit.
Hur kommer det sig att du inte orkar lägga dig i?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker inte det är lika roligt. Jag vill inte. Jag har liksom ingen lust. Jag är inte rädd. Och det vet du ju själv. Jag har inga problem att prata. Du sitter ju här och pratar hela tiden.
Ja, jag vet. Men jag försöker förstå. Du tror att jag försöker värdera. Ta bort det. Jag värderar inte.
Nej.
Jag vill försöka förstå. Och det är väldigt udda att liksom säga jag har inte lust. Jag har inte lust att prata eller dela med mig eller vad du nu sa.
Det är därför
man träffar människor så att säga, för att utbyta erfarenheter och prata och
men jag,
umgås
så här, det kan jag säga. Jag tycker att det är svårare i sällskap som är mer än 3-4 personer.
Okay.
Jag tycker det är mycket svårare.
Och har det att göra med att vissa av dem känner och andra inte?
Nej, inte med det att göra. Jag är verkligen inte rädd för att prata om mig själv.
Men vi släpper det.
Ja.
Mm. Men jag har inte sagt det.
Men det jag menar, det har inte att göra med om jag känner folk eller inte. Det är inte det, utan det är bara att säga det är för mycket folk, jag orkar inte bryta mig igenom.
När man säger orkar inte, det låter så nonchalant.
Där kommer ju värdering i alla fall.
Ja, men det,
ja.
Får jag säga det?
Ja.
Alltså om vi ska prata helt utan värderingar, då kommer vi ingen vart.
Nej, men okej.
Du bär värderingar, jag bär värderingar. Jag säger så här, att det lät nonchalant när du sa jag orkar inte. Förstår jag menar.
Man kan väl tolka det där orkandet på olika sätt. Jag kan inte det. Jag kan inte bryta igenom ett stort sällskap.
Nähä.
På riktigt, jag tycker att det är svårt.
Du menar röstmässigt nästan? Eller tar den platsen? Eller?
Så här, du kan titta på folk i ett sånt här sällskap och se vilka som faktiskt... Det är inte att de är rädda eller blyga egentligen heller, utan man kommer bara inte fram med det. Man har inte det påslaget och det finns en slags... jag vet inte om det är en energi eller vad fan det är för någonting, men du har ju sånt påslag i ett sånt här sällskap. Du är ju du är liksom på hela tiden.
Mm.
Och alla är inte det. Man har inte förmågan och man kanske inte vill heller riktigt. För man tycker inte att, vad fan ska jag sitta här och skrika för?
Nej, men är det skriker jag gör då?
Nej, men det är det man själv tycker att man skulle behöva göra för att komma igenom.
Eller, Ja, det här är en gåta på sätt och vis. Du tycker att du skulle behöva skrika för att komma igenom, ja.
Jo, men på det sätt och vis är det så. Ja. För att det handlar ju om att vara på det, i rätt läge att säga någonting.
Kan det vara så här då? Att du har liksom inte det... För jag har ju också ett påslag i närvaron. Jag hör allt, ser allt. Medan du kanske inte har det påslaget i en sån här grupp. Och därför också att det är svårt att...
Ja, men det jag hör allt, ser allt, det gör jag. Ja. Utan det är frågan om att vara aktiv i det. Att liksom ta platsen, att ta utrymmet.
Mm.
Det är jag dålig på. Där är jag liksom... i den lägre divisionen.
Ja, men vi behövde ju inte värdera det.
Nej, men det är inte en värdering. Nej. Utan det är bara så här, människor är väldigt olika. Det kan du titta i alla grupper, vilka det som tar plats, vilka som inte tar plats och hur stor gruppen är och liten gruppen är. Och vilka
jag var nyfiken bara på vad mekanismen var. Eftersom du annars kan vara en människa, du sjunger i band, du tar gärna plats på scenen och i ditt jobb tar du plats och så vidare. Så att jag var bara nyfiken på vad känslan är. För jag kan ju vara sån att jag absolut inte vill ta plats i andra sammanhang. Nej. Men när jag är med vänner och pratar om, när man får prata om sånt som roa mig, så vill jag ju veta allt. Ja. Liksom.
Ja, men det, jag tycker att det är och det här att inte vilja, jag vet inte om jag tycker att det då, det kanske bara är ett skydd, men att det är värt det liksom, att jag och orkar ju inte så här, det är inte det att jag inte bryr mig, utan det är bara att jag har inte kraften att liksom, det är en jätteansträngning för mig att så här försöka och lyssna på mig, hör, nu ska jag säga det här. Det tar på mina krafter på riktigt.
För du tänker att det
kan jag säga också, att ibland gör jag det där medvetet i liksom så här början av någonting, att jag så här, nu ska jag ta plats här. Och jag är helt slut efter 10 minuter. På riktigt.
Ja. Det är på samma sätt som jag är helt slut när man ska sitta och ha ett väldigt ytligt samtal. Då mår jag jättedåligt.
Ja, och för mig... Ja, nej, jag ska inte säga det. Men absolut, jag förstår vad du menar. Och det är lite så det är för mig i det här också. Ja,
det här är så för dig.
Jag är ett sånt här, liksom ett sånt här sällskap. Mm. Då förstår du hur det känns.
Oh my god.
Mm.
Ja, men du, ja.
Säg vad, du.
Ja, men det är tur att du lagar mat då.
Ja, exakt. Ja.
Det är därför du vill laga mat kanske.
Ja, som jag sa till dig, att min... Så här, jag vill verkligen säga att jag tyckte att det var skitroligt. Jag tycker det är roligt att umgås med människor. Det är inte det. Men ibland kan jag känna så här. Jag har faktiskt hållit på hela dagen och lagat mat. Mm. Och jag tycker det är skitroligt. Det är det bästa jag vet. Jag tycker det är skitkul liksom. Men det tar också på krafterna. Vilket jag, och det har jag faktiskt tänkt på många gånger nu sista gången. Så här, fan, jag är helt slut när jag serverar första rätten. Och då har jag ändå några kvar som är så här, gud, jag ska tänka på det. Och det är också en grej, liksom, att jag, det kanske är lite lättare när man är bortbjuden på middag. Lite lättare, men inte jättemycket, men lite lättare faktiskt. Att, och också att kunna vara närvarande, att vara med hela tiden. För då är man ju inte iväg och fixa grejer, liksom, man halkar ur hela tiden.
Precis. Ja, nej, men det förstår jag verkligen.
Ja.
Jag, alltså jag är ju slut, jag vet inte, som ett nervrak. Ja, men det var intressant att höra. Mm. Du, får jag fråga dig, alltså... Folk är ju i och för sig glada när du och jag har konflikter i podden. Det tycker de känns friskt och underhållande. Och det är ju trevligt. Men nu skulle jag vilja också, och det kommer att fortsätta, för det går ju inte att undvika.
Nej.
Eftersom vi också tycker ganska olika om saker. Men här kommer då åt andra hållet. Vad skulle du helst vilja att jag sa liksom för ord om dig? Alltså, vad vill du helst bli sedd som av mig?
Ja, jag skulle...
Vilka adjektiv vill du ha?
Men jag skulle vilja vara smart.
Mm.
Jag skulle vilja vara snygg.
Mm.
Jag skulle vilja vara bra i så löjligt, men snäll kan jag tycka om också, att du säger ibland.
Mm.
Söt vill jag inte höra.
Alltså. Varför inte då?
Det är så fånigt att säga. Du är så söt. Jag tycker det känns,
men det där underskattar killar ofta faktiskt.
Ja, det är möjligt. Man kanske missuppfattar, men det är nog det. Men sådär. Alltså duktig också skulle jag vilja höra.
Ja, just det.
Fan vad duktig du är på,
precis.
På det där.
Mm.
Vad skulle du vilja höra?
Du menar att du kommer aldrig få höra de där sakerna? Jag säger verkligen
ja, det gör
saker.
Du. Absolut.
Inte kanske alla de där. Man har ju ibland vissa saker. Man har ju också, inte helt sällan har man de saker man vill höra.
Ja.
Det är ju egentligen de som man inte är. Man vill ju kanske gärna bli bekräftad där man har sina luckor. För det vore så skönt om man inte hade luckorna.
Nu är du ute på
Tassemarken. Jag sa inte att det var så för dig. Jag sa inte.
Nej. Okej. Vad skulle du vilja höra? Nej,
kommer jag inte säga.
Jo, nu ska vi höra vad dina luckor är.
Det är nej.
Nej, säg nu istället. Jag är inte helt överens med dig där att det är så. Säg nu.
Jag skulle vilja att du tyckte att jag var snäll och intelligent. Ja.
Ja.
Och sen är det jätteviktigt för mig att vara en bra mamma.
Ja, ja, ja.
Men det kan inte du säga något om.
Jo, det skulle jag säga kunna, men jag har inte riktigt samma insyn i det. Jag har inte samma liksom.
Ja, men det måste du för fan veta vad jag är för typ av mamma.
Ja, men ja, visst, men det jag tycker jag att du är också.
Ja, du måste inte säga.
Om vi hade haft barn ihop så hade det varit lättare att se det på något sätt.
Ja. Nej, men jag tror att det kanske är det viktigaste för mig.
Mm.
Ja. Det är ett helt hopplöst fall med andra ord.
Nej, det tycker jag inte. Det är väl, det stämmer
eftersom
väl
bra. Jag är elak och korkad.
Det är inte korkad.
Man är elak, ja.
Nej,
du ser.
Nej, det är absolut inte. Jag tycker du ibland kan du missuppfatta dig själv eller beskriva dig själv på ett sätt som inte riktigt stämmer.
Jo, men det är ju det. Det är för att jag det var det vi pratade om här om veckan, att som kvinna tycker man i någon mån väldigt ofta att det är besvärande att man sätter sin gräns,
ja,
som möjligen går ut över någon. Vilket är helt naturligt. Det är ju kvinnors problem att man inte sätter gränser och blir utmattad.
Men du menar när du sätter gränser så skulle du beskriva dig som elak?
Nej, men man är rädd. Det känns.
Ja.
Det kan kännas.
Ja.
Man kan få det emot sig ganska lätt.
Ja.
Och det törs jag säga själv, jag är väldigt duktig på att sätta gränser.
Mm.
Sen finns det vissa saker som jag inte riktigt kan stå emot.
Nej, men jag menar, när du sätter gränser så upplever du det också då som elak?
Alltså jag har väldigt lätt att säga nej utan att det känns fel.
Mm.
Men när jag ändå kommer i lägen där jag skulle kanske vilja gå till mötes men väger fram och tillbaka och blir tvungen att säga ett nej, där någon annan skulle ha sagt ett ja för att de skulle ge med sig av obehagskänslan, då känns ju det också lite för mig.
Mm, okej. Mm, jag förstår.
Och till skillnad från den som sa ja och kanske lider lite mer, så värnar jag lite mer då över, liksom, jag tar ansvar också för mig själv. Sen gör jag ju saker för andra, men jag är ju inte den. Man ska absolut inte om mig kunna säga hon ställer alltid upp. Det är inte jag. Jag kan tänka åt folk.
Ja.
Det kan jag göra hur mycket som helst. Men jag är inte den som syr ett lapptäcke eller kommer över och liksom
tar hand om när.
Ja, om det är kris, men liksom. Nej, jag vet inte. Nu blir helt svettig när vi pratar om det här. Men det är någonting liksom. Jag är inte den.
Nej, jag fattar.
Oj, det var fel direkt.
Utan på glasögon också.
Det var allting fel direkt. Jobbigt.
Ja.
Mm. Okej, ska vi ta det här också då, motsatsen. Vad brukar jag säga om dig som du inte tycker om? Du är ju väldigt mycket emot etiketter.
Ja,
du tycker inte om när man säger att du är på ett visst
sätt.
Nej,
och det tycker jag generellt är lite liksom lite risky att göra det. Att definiera
det är det jag
på
säger
det
att du tycker.
Ja, exakt.
Jag tycker att ändå ett ord kan ibland vara klargörande. Säg vad du tycker att vad är det du inte tycker om när jag säger om dig?
Nej, men
då kommer ju du att säga någonting som är sant på samma sätt som jag kommer att säga är sant.
Alltså ibland kan du säga i vissa situationer kan du säga att det här tycker Magnus inte om.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det uppstår konflikter eller om det är så här vissa saker som du tror att jag skulle reagera på.
Mm.
Och det tycker jag inte. Det finns inget skäl att, liksom, att göra så ens. För att, så här, även om det var så behöver väl inte alla.
Men säger jag inte det på skoj då?
Det
är inte skoj, nej.
Nej, det är ju inte det riktigt. Det kan jag tycka är oschysst.
Mm.
Om speciella ord som du säger att jag är. Jag vet inte.
Du vill inte ta upp det?
Nej, men jag kan tycka så här. När du säger så att du är konflikträdd och att du har slagit fast det så hårt. Det kan jag tycka är så här. Det är inte okej. Okay. Jag tycker att det är en dålig definition och jag tycker att den är inte riktigt sann heller. Och det är lite obehagligt att den återkommer så ofta som den gör. För det blir som att, då har du gjort mig till det.
Göra dig till det?
Ja, du upplever det på det sättet.
Ja, men då liksom, får jag inte uppleva det?
Jo, absolut. Mm. Men du måste förstå att din upplevelse kanske inte är sanningen.
Jag vet.
Ja,
Men det här är du och jag är så olika.
Nej, men då kan man inte säga att du är.
Nej, men jag kan säga att jag tycker att du är.
Ja, det kan du
möjligtvis
säga.
Eller jag tycker att du agerar.
Det kan du säga, men det är inte det du gör.
Oh.
Utan du säger att du är.
Ja. ibland så säger, alltså det är ju en förenkling av språket också.
Jo, men det, jag tycker att det är en jätte, för att om, det är en jävla skillnad att hålla på att uttrycka sådana här saker hela tiden, även om man skulle säga
nu jag upplever
att
det. Nu uttrycker jag ju inte det hela tiden.
Nej, jag vet, men ganska ofta, inte så länge, nu har det tag som faktiskt. Kanske har visat upp lite mer. Alltså, verkliga sida. Nej, men du frågar väl. Jag tycker att
ja,
det är
ja. Mm. Jag förstår det. Och här är vi väldigt olika. För i din värld, tycker jag då, så kan det vara så att, liksom alla ord upplever du som begränsande. Medan jag kan uppleva ord som tydliggörande.
Ja, absolut.
Okej, nu ska jag säga vad jag tycker är obehagligt att du säger om mig då.
Okay.
Eller som gör mig arg.
Ja.
Nej, men du kan säga, och det här är ju sant, du kan säga att jag är oflexibel. Eller att du kan säga så här, att jag har svårt att ändra planer. Det är kanske mer det du säger, ja. att jag har svårt att ändra planer.
Ja.
Och det är ju sant. Ja. Eller så här, jag vill inte ofta ändra planer.
Nej.
Men det är ju för att jag tycker om den plan som ligger.
Ja.
Så det kan störa mig när du säger.
Mm.
Du utgår ifrån att idealet är att man ska vi ändrar planen. Liksom.
För att det ligger en värdering i det, menar du?
Ja, men möjligen. Det är ungefär som att det är mycket finare att vara pratsam än att vara tystlåten i denna värld. Det är mycket finare att vara liksom flexibel och härlig än att ha gjort en plan som man tycker om.
Mm.
Så det vill jag säga. Mm. Brukar jag säga också. Att det kan vara så att jag tycker mer. Nej, du får gärna säga det, men jag tycker inte att det är sant. Det kan vara för att jag tycker om den plan som jag har lagt.
Absolut, men jag förstår ju det. För jag tycker, du säger ju också att det är sant. Men det är värderingen i det som är fel. Och det kan jag förstå. Det
behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Lite så är det väl att du får väl värdera det hur du vill. Mm. Men
du tycker inte om det?
Jag håller inte med dig.
Nej. Ja.
Då tar vi igen oss genom den då.
Det här började ju bra.
Ska vi ta en lyssnarfråga?
Ja, absolut.
Vi har fått roliga sådana.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Huh? Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vi har ett här från en kvinna på 30 år som har fått barn precis med sin sambo.
Mm.
Dottern är 3,5 månad. Och hon berättar att det var en jobbig förlossning. De har hjälpts åt och så vidare och varit tillsammans här första tiden. Det har varit jul och så vidare och såna saker. Sen skriver hon så här. Redan tidigt har vi bestämt att vi skulle dela lika på ledigheten och hörde att om man jobbar 50% var har man lättare att förstå varandra. Alltså om man tar hand om barnet lika mycket. Så jag började jobba 50% denna vecka. Vilket inte känns så farligt. Jag är iväg 5 timmar och min sambo är så bra med dottern. Han är lika bra som mig och i vissa fall bättre. Vi har en superrelation och jag kan inte komma ihåg en enda gång vi bråkat sedan hon kom. Båda har haft lite meltdowns av dålig sömn, men vi har inte varit arga på varandra. Vi har det bra och det känns som dottern har det med. Hon är väldigt glad och nöjd bebis, gråter sällan och skrattar mycket. Men jag har fått så mycket kommentarer om hur kan du lämna en så liten? Och jag hade gråtit ögonen ur mig om jag hade lämnat mitt barn så tidigt. Alltså omgivningen säger sånt.
Naja.
Och hon skriver så här: jag har alltid tänkt att det såklart ska vara jämställt och att pappan också kan ta hand om barnet. Men så som alla reagerat börjar jag undra om jag är en jättedålig mor som känner att hon har det lika bra med pappan. Är det något jag missar? Hur går era tankar? Måste mannen verkligen vara utanför? För hon hade också då lyssnat på,
ja, just det, precis, jag förstår,
på att vi pratade om att det lätt hänt blir att han är utanför.
Ja. Ja, vad säger du?
Vad ska jag säga? Jag kan inte, det kanske finns teorier kring det här som jag verkligen inte känner till. Men min spontana tanke blir att om dottern utvecklas och mår bra så är det väl bra. Alltså, och att det viktigaste är ju att någon fullt ut ställer upp på barnets behov. I vilket behovet än är när det är en sån här liten unge. Och jag tänker nej, hon är inte en jättedålig mamma. Jag vet inte hur hon skulle kunna vara det. Och han är väl också då en bra pappa. Så att det låter ju som att den här ungen har 2 stycken som är bra. Det slår mig också att det var väl sådär förmodligen det var för mig också när jag var bebis. Då ser ni hur det gick. Det gick åt skogen. Nej, men för jag tror att min pappa var sjukpensionär.
Ja.
Och mamma, inte tror jag att de var hemma. Inte var väl hon hemma någon länge. Det skulle väl bara gå så fort som möjligt.
Nej, men jag tänker också så här, liksom barn har uppfostrats med amma och nanny och allt möjligt från ganska tidig ålder många gånger. Och jag tror att det där är mycket bättre med någon som är nära och visar kärlek och sen, precis som du säger, det kanske finns här barnpsykologiska teorier om det. Det kan väl hon kanske ta reda på genom att ringa någon eller läsa någonting. Och så där. Jag tycker att jag ska säga, hon är inte en dålig mamma.
Nej.
Och jag tycker argumentet som någon säger att jag skulle gråta ögonen ur mig. Ja, men det är för fan inte föräldern man ska bry sig om. Det är väl barnet ändå.
Ja, men det som de antyder då, det är ju då att den här brevskrivaren skulle sakna någon komponent.
Det tycker jag är
helt fel.
Ja, absolut.
För att, så här, hur kan du lämna en sån liten? Ja, men det är svårt. Alltså det är liksom, man känner en vacker dag ska det här ske. Och det är väl jättebra om pappan tar hand om det jättebra. För det är ju då hon kan lämna en liten.
Ja.
När hon känner sig så trygg med att barnet får vad barnet behöver hos någon annan.
Ja, och det är liksom inte, det är inte så att hon reser bort i 4 månader utan hon är borta några timmar om dagen.
Precis.
Nej, hon är inte alls en dålig mamma.
Jag röstar för er.
Ja,
för att det här borgar ju också för, precis som de säger, att man kommer att förstå varandra bättre om båda delar på det. Det är ju det här som blir ett problem när hon får ta lasset. Nu kanske de är 2 hyfsat pigga föräldrar till och med, för de får se, de får luft.
Ja, precis.
Nej, jag tycker att det låter bra.
Ja.
Då tar vi ett lyssnarbrev till. Mm. Och det här handlar om vilken typ av föräldrar vi kanske ska akta oss för att bli. Allihopa. Okay. Eller vara.
Ska vi bli föräldrar?
Jag har kanske inte sagt det, men okej, då står det så här. Kära Marit och Magnus, tack för en tänkvärd podd som har varit en livlina under min skilsmässa. Nu till mitt problem som för mig har fått oöverstigliga proportioner. Jag har haft en frånvarande far och vuxit upp ensam med min mor i en nästan symbiotisk relation. Vi har delat alla tankar och känslor på ett sätt som jag nu när jag har egna barn tycker mer liknar en kompisrelation än en mor- och dotterrelation. Min mor har inte levt med någon man sedan skilsmässan från min far då jag var nyfödd. Som vuxen har jag insett att hon ser mina partners som konkurrenter till henne. Hon hade till exempel oerhört svårt att acceptera min numera före detta man som är pappan till mina barn och drog sig inte för att tala illa om honom med mig. När vi skildes för 3 år sedan var det nästan en triumf för henne. Min exman och jag hamnade ofta i gräl över min oförmåga att säga nej till min mor. Han menade att jag inte ens stod upp för våra barn, än mindre för mig själv. Och jag vet att han har rätt. Jag är 40 år och kan inte säga nej till min mammas olika krav, som framförallt handlar om ett väldigt omfattande umgänge. Sen min skilsmässa finns det ingen annan jag träffar mer. Hon tillbringar i snitt 2-3 kvällar med mig och barnen under mina barnveckor och förväntar sig långa semesterresor tillsammans. Jag vill inte, men är inte kapabel att säga nej. Till saken hör att jag nu har träffat en ny man sedan mer än ett år. Han är fantastisk och vi är väldigt lyckliga. Under hela tiden har min mor inte en enda gång frågat om honom. De har heller inte träffats utöver en handskakning på gatan, varefter hon såg till att fort komma därifrån. Hon fortsätter med det beteendet. Om han ska komma till mig så kommer hon inte. Hon bjuder bara hem mig och barnen, men inte honom. Min nya man har stort tålamod och förståelse, men nu märker jag att han börjar bli sårad av hennes beteende, och även vi har nu haft spända diskussioner. Jag känner mig ärligt talat förtvivlad över att relationen till min 70-åriga mor skapar problem i ytterligare en relation. Ändå tycks jag som helt oförmögen att komma ur det. Idag tackade jag faktiskt nej till en middag för att han återigen inte blev inbjuden. Försökte förklara med lugn röst att jag inte vill såra min nya man, som dessutom är från en annan kultur där exkluderandet framstår som extra oartigt. Samtidigt kan jag inte tvinga henne att träffa honom. Hur jag än gör blir det fel och slutar med sorg för mig. Jag ber om ursäkt för ett väldigt långt meddelande, men jag tar tacksamt emot era råd. Jag behöver dem desperat.
Ja, jag tycker ju så här att alltså så här, man gå och träffa en samtalsterapeut, absolut. Det kan man ju ge som första råd. Men jag tycker också så här att hon, den här brevskriverskan, behöver bryta med sin mamma. För jag tror inte att den där relationen är bra, vare sig för henne, kanske inte för mamman heller faktiskt. Även om hon, jag tycker också så här som andra råd, så här, strunta i din mamma nu. Hon är vuxen, hon klarar sig själv. Du har inget ansvar för henne. Hon har möjligtvis haft ansvar för dig när du var liten, men nu behöver inte du, liksom, du finns inget, du är inte skyldig din mamma någonting, utan du kan faktiskt släppa det. Och för eftersom det verkar som hon just också beskriver som nästan en symbiotisk relation. Mamman är där 3 dagar i veckan. Hon liksom ser till att hon inte kan behålla kärleksrelationer och allt vad fan det är. Så måste hon bryta sig loss från det där. För annars så kommer hon liksom inte bli lycklig. Det kanske, vad vet jag, drabbar hennes barn att se den här relationen hela tiden. Och hon kommer få svårt att liksom hitta en ny relation till en man. Och bara så här, minns att det finns ingenting, du har ingen skyldighet mot din mamma, du har ingen skyldighet att umgås med henne eller ens ta hand om henne.
Ja, men hur ska hon göra det här?
Jag vet, och där kan man säga så här, du kanske behöver hjälp att ta dig ur det här. Och det är också så här, hon säger att hon är ledsen över det och liksom så här, när hon måste bryta med sin mamma. Ja, det kommer att göra ont, du kommer att behöva gå igenom en sorg därför att du gör det, en förlust såklart. Men du måste gå igenom det om du ska komma vidare och bli vuxen någon gång faktiskt. För jag tror att det är det handlar om, så här, du är inte riktigt... Du är fortfarande så att du är beroende av din mamma eller vem som nu är beroende av vem. Bryt det, för annars så blir det inte bra i förlängningen.
Jag tolkar det som att mamman är beroende av sällskap med dottern. Så tolkar jag det. Mm. Och att det också då finns skuldkänslor som dottern känner. Hon jobbar med skuldkänslor, den här mamman, som då dottern har blivit mottaglig för. Kanske sen hur tidigt som helst. Och jag tänker ändå att dottern här nu, vår brevskrivare, ser ju det här i alla fall. Och hon har inte mycket att välja på. Hon måste välja sitt liv, sitt eget liv slash liksom sitt liv med partnern. Mm. Eller välja mamman. Så mycket mer än det tycker inte jag finns.
Nej.
Men jag tror ju, eller så är det ett hopp. Jag har varit med om snarlikt i en svärmorsrelation. Och där blev det så att han bröt med mamman. Jag och han, min partner då, bröt med mamman. För att det gick inte.
Nej.
Det gick inte. Det i sin tur ledde till en omstart. Det var en väg till en omstart.
För
att där sattes gränsen. För oss alla.
Ja, just det. Ja.
Även för henne. Hon förstod därmed, det blev väldigt tydligt för henne vilken plats hon hade att ta. Eller helt enkelt låta bli att ta. Mm. Och därmed så fanns inte det sättet att umgås längre. Liksom. Och jag tänker att vår brevskrivare kanske, om hon på något sätt, skriv ner, läs högt, skriv ett brev, vad som helst. Få det sagt som du måste säga. Nämligen att relationen känns inte bra för dig utifrån hur du vill leva. Och säg att du är ledsen för att hon inte visar intresse för dina val och det som du menar är ditt bästa. Och att du därför vill bryta relationen om hon inte kan finna en accepterande relation till det du behöver nu tillsammans med din partner. Det är liksom, sätt stopp för eländet, för det här är skadligt.
Mm.
Mamman kommer att tycka att det blir hemskt, för mamman kommer att bli mer ensam. Mm. Men hon kan också då kanske bli, man måste ju ibland stänga en dörr för att någon nytt ska öppna sig. Då kanske hon söker något annat och så vidare.
Precis. Jag säger också, jag tror att det där kan till och med vara bra för mamman, även om det liksom inte är det våran brevskrivare ska tänka
Nej,
på.
Inte ett dugg.
Och sen tror jag också faktiskt, i det här fallet så skulle jag nog säga att det inte ska finnas ett om. Alltså, om du inte skärper dig. Jag tror att det kan också leda till att mamma säger ja, men då ska jag väl göra det. Och sen så blir det ingenting i alla fall.
Jag vet.
Jag tror att det för hennes skull, hon behöver nog också komma bort från det där ett tag. Vi ska nog inte ses på ett tag. Jag behöver det. Jag behöver vara själv. Jag behöver hitta mig själv i det här. Du får acceptera det, att det kanske blir ett tag när vi inte hörs och ses lika mycket.
Mm.
Därför att jag är så svårt att se att den där relationen skulle kunna, att mamman skulle kunna säga oj, det hoppsan. Ja, nej, men då ska jag sluta med det.
Det som är lite knepigt här, det verkar ju som att det inte har varit en öppen konflikt mellan dem
Nej. I
det här.
Nej.
För att det brukar ju bli liksom, det brukar ju bli så att man säger, men det där bestämmer väl inte du, eller vad taskig du är som inte bjuder honom och så vidare.
Mm.
Egentligen, alltså hade jag varit hon så hade jag börjat ställa de normala frågorna. Du, varför bjuder du inte med min kille?
Tycker men det du hade inte... du gjort nu senast, var det inte så?
Jo, just det. Det är på gång.
Precis, det är på gång. Och det kan man ju liksom säga är en också en framkomlig väg. Men jag tycker ändå...
Eller jag vet inte om hon har sagt något. Ja. Utan det blir en spänd diskussion mellan henne och partnern.
Ja, ja precis. Nej, jag rådet från mig är bryt. Mm. Gör ett tydligt break. Det är inte evigt på något sätt, men det kan behövas ett tag.
Ja, det behövs ju. För de här, och det här hänger säkert ihop att mamman har behövt liksom bli, de har blivit symbiotiska från början. Men sånt här blir väldigt olyckligt om det fortsätter.
Ja.
För att dottern här blir inte fri.
Nej.
Så att ett Alexanderhugg helt enkelt kommer att behövas, för annars kommer du inte att leva ett lyckligt liv. Och det är det här som jag blir så förbannad på, föräldrar som liksom inte kan se att de liksom, det blir som parasiter på någon annans liv.
Ja.
Man får fan, även om man är 70, ta ansvar för sitt eget liv.
Ja.
Det är hög tid om hon inte har ordnat det än.
Ja.
Det är i alla fall, men föräldrar får liksom inte vara mer beroende av sina barn än tvärtom. Då är man illa ute.
Ja.
Då är man en tyngd för sina barn.
Ja, jag tycker också så här, när barnen blir vuxna, då ska man vara jävligt glad om de vill umgås med en. Och tacksam för att det är så. Man ska inte ställa liksom krav på att de måste göra det. Det går inte.
Så kära brevskrivare, gör det som du är fostrad att inte göra. Men det är hög tid, för annars blir du aldrig fri. Liksom.
Nej.
Mm, lycka till.
Mm.
Du, förra gången pratade vi om NPF-diagnoser. Alltså att man lever i en familj där någon eller flera har en diagnos som autism eller ADHD och så vidare. Ganska många som hörde av sig. Och flera säger att de ändå har... Ja, du, jag lägger en värdering här. Du sa ju så konstiga saker sist. Du sa ju, men många säger ändå att de har faktiskt nytta av att partnern har fått en diagnos.
Ja.
För att man på något vis då förstår att partnern inte riktigt rår för. Det är inte att partnern inte anstränger sig, utan faktiskt på riktigt har jättesvårt för detta. Så att, och jag,
men det är jag inte köper så, det. Det är
du
bra.
Köper det.
Ja, jag tycker att det är bra.
Mm. För en vecka sedan tyckte du inte att
det var så bra. Nej, jag ska inte ta upp det igen. Men jag tror att du missuppfattar mig lite grann. För att i vissa fall så tror jag att, de där, att det är felaktigt helt enkelt. Att man döljer sig bakom en diagnos. Men vi ska inte ta upp det igen. Utan jag håller med om att det är bra. Jag sa det då också. Det är nog bra i vissa fall.
Ja. Ja, precis. Mm. Men hör gärna av er och berätta mer. För jag menar, om det inte är partner så kan det vara barnen. Och det kan vara en stor påfrestning för förhållandet. Att, att det så att säga inte blir som det man har tänkt sig. Det blir något helt annat. Ja, men hör gärna av er med den typen av berättelse. För det är så många som är berörda av det här. Och jag vet inte heller alltid vad man ska tro, så att säga. Människor har väl alltid varit som människor har varit. Men nu är det ju... Nu kallar vi det på något annat vis. Men det är också tydliggörande i vissa fall. Att vilka problem som finns och vad man då gör av det. Mm. Du, nu undrar jag då om du har något sista ord.
Ja, det har jag.
Vad vill du säga?
Igår så fanns det ju rester kvar efter den här middagen vi hade.
Ja, det fanns det. Ja.
Och då så åt vi middag med dina söner här. Och det utbröt en diskussion.
Surprise.
Med din äldsta son. Men jag tyckte det var intressant. Dels så kan jag ju betrakta er två, hur ni är mot varandra.
Förstår det.
Där jag kan känna så här, att det kraschar lite för snabbt på något sätt. Eller det blir liksom, man känner att det blir för känslomässigt och det blir för laddat snabbt.
Och vi kan väl prata om vad det var för typ av diskussion. Den var inte politisk kanske, men det var en samhällsdiskussion kan man säga.
Det var en samhällsdiskussion. Det var lite moraliska frågor och allt möjligt. Ja. Men då kände jag mig väldigt engagerad apropå det här med att prata eller inte.
Ja, det gjorde du.
Men därför att jag kände så här, fan det här vill jag prata om. Vi var inte så många, det var bara vi tre, så det passade bra. Men det som var på något sätt liksom så här kontentan av det där, för vi höll på ganska länge, jag skulle ju gå hem och lägga mig där.
Säkert en och en halv timme pågick det, skulle jag tro.
En timme tror jag det pågick i alla fall. Ja. Det gick liksom så här, och jag kände att det var som att du ville lösa det där, du ville få ett slut på det liksom.
Men, jag sa ju det till dig efteråt, att jag fick syn på den mekanismen hos mig själv.
Att det är ju någonting som är... Det är någonting i själva diskuterandet, att liksom så här åsiktsutbytet som faktiskt är ett värde, där det inte finns kanske riktigt ett slut. Eller nu blev ett slut på något sätt, där vi insåg så här, men du tycker si, vi tycker så, han tycker så. Och så hade man det liksom cirklat runt en massa olika saker där också. Att själva diskuterandet har ett värde i sig.
Precis. Och där är jag så otålig, tror jag. Eller dels, det är jag ju. Jag är för otålig, åtminstone i det sammanhanget. Han och jag tjötar ju jättemycket kring olika saker. Och jag är ju superlantis, men det är som att vi har liksom ofta någon slags nästan franskt temperament. Där vi kan ropa och gasta och sen puss, puss, godnatt, hej då och så liksom. Ja. Men jag märker ju med mig själv, så att de blir aldrig farliga så att säga. Nej. Men jag märker med mig själv att jag vill bara att en diskussion, i det här fallet, den här typen av diskussion, att man bara ska komma fram till ett svar och sen är det klart. Mm. Kanske för att jag tycker inte att det är roligt riktigt. Då är jag som du då, annat sammanhang. Jag tycker inte riktigt att det är roligt.
Nej.
Men jag vill uppgradera det till att...
Jag bara menar, jag ska inte säga så här, det är inte det så här, vad roligt det är att diskutera i en timme. Men jag tror att i vissa frågor måste man hålla på och älta det ett tag innan man kan landa i någonting.
Ja.
Faktiskt, det går liksom inte att säga, nej så här är det och verkligen. Punkt slut. Liksom. Utan det kräver lite... Det kräver lite cirklande och det kräver lite resonemang för att man ska kunna landa i någonting.
Jag vet, och där vill jag ändra mig så att jag på något vis, så att jag uppgraderar sysslan. Mm. För att jag vill som sagt då, gud, ska man hålla på och prata om det, kan du inte bara fatta? Liksom? Ja. Så tycker vi ju alla om varandra då, kan du inte bara fatta? Medans egentligen så har det där ett värde.
Ja.
Det ska inte bara ta slut, nej.
Så mitt råd eller mitt sista ord är att det här är liksom en... Man kan se en diskussion inte som att man nödvändigtvis måste komma fram till någonting. Det behöver inte vara rätt eller fel, utan att själva pratandet får ha ett eget värde. Jag tror också att det handlar om så här lugn och tålamod. På något sätt. Jag tror att många i relationer så fastnar man i liksom det känslomässiga för snabbt.
Får det inte vara känslomässigt, menar du?
Jo, det kan man ju inte undvika, men det är liksom det, man kan vinna någonting på att zooma ut ifrån det där och se att det är inte vi ska inte snabbt komma fram till en lösning här, utan det måste få ta tid. Mm. Det måste få svälla ut.
Mm. Att det är som en umgängesform detta, ja, att helt enkelt få vara oense och liksom låta det driva lite hit och dit.
Ja.
Mm, sant. Men du, med det så får vi avsluta det här avsnittet.
Ja.
Och när ni lyssnar på det här så är vi i bästa fall i Barcelona.
Ja, det kanske vi är, ja.
Mm. Gud, om inte corona sätter stopp för oss.
Precis.
Så wish us luck.
Ja.
Och vi önskar er världens bästa helg och ha det så bra som ni bara kan. Och så hörs vi igen om en vecka.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.